Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens epistoltext på den 10:e söndagen efter trefaldighet. Så skriver aposteln Paulus i sitt brev till församlingen i Rom, det 12:e kapitlet och från den 3:e versen. I kraft av den nåd som jag har fått, säger jag till var och en bland er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvor att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Vad handlar ditt och mitt medlemskap i kyrkan om egentligen? Vad är det för någonting? Det är ju en fråga som man kan ställa sig och som vi kanske bör ställa oss ibland. Kanske är det så att några av oss är medlemmar i facket. Ja, men då vet vi vad det handlar om. Då handlar medlemskapet om att man betalar en medlemsavgift. Och så får facket företräda oss i löneförhandlingar, och strid våra rättigheter och så vidare. Man har en organisation som hjälper och företräder mig. Någon kanske är medlem i en idrottsklubb, en sportförening. Då handlar det om att man har ett gemensamt intresse med de andra i föreningen. Man idrottar, man utövar sport. Eller så kanske man är medlem i ett politiskt parti. Då har man ett intresse för att värna vissa politiska åsikter. Men det som jag har räknat upp nu, det är inte vad medlemskap i kyrkan handlar om. Kyrkan är ingen serviceorganisation eller en företrädare för vissa rättigheter. Det är inte heller en intresseorganisation, även om vi har vissa intressen och vissa åsikter. Medlemskapet i kyrkan är det bokstavligaste man kan komma ordet medlem. Har ni tänkt på det? Medlem. Därför att det betyder att vi är lem med andra lemmar. Man är medlem. Nu använder vi kanske inte så mycket ordet lem nu för tiden, men lem, det är ju kroppsdel, arm, ben, ögon, öra och så vidare. Och det är precis vad aposteln talar om i dagens text. Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Vi behöver säga ifrån när folk behandlar kyrkan och församlingen som en intresseförening, en serviceorganisation eller ett ideologiskt parti. Alltså en åsiktsklubb. Det kanske vi har hört. Jag tycker inte att församlingen gett mig så mycket. Jag tycker inte att längre att jag får ut så mycket av gudstjänsterna. Jag passar nog inte in i den här församlingen. Kanske passar in bättre i någon annan församling, någon annan kyrka. Nej. Kyrkan är ingen förening. Och kyrkan handlar inte om att passa in. Du och jag är inte med för att vi känner för det. Det är en livsgemenskap. Vi är med för att vi är döpta till Kristus. Och kyrkan är hans kropp. Om Kristus är vårt huvud, då är vi hans kropp. Inte du ensam, utan du tillsammans med alla andra. Man är med i Kristi kyrka genom tron. Man är döpt in i denna gemenskap av systrar och bröder. Denna kropp. Aposteln skriver i första Korinthierbrevet 12 kapitel och den 13 versen. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi judar, eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjutet av oss. Men kan man inte tillhöra kroppen utan att tillhöra en församling? En yttre församling. Det räcker inte med att tillhöra den osynliga kyrkan, den universella gemenskapen av alla troende. Här inte tillhöra kroppen utan att behöva träffa alla andra medlemmar i den här kroppen, den här kyrkan. Den tro en människa har, det är förstås någonting som är mellan honom eller henne och Gud. Den som tillhör Guds sanna vingård, Guds rike, Kristi brud, Kristi kropp, det kan bara Gud se. Men beskrivningen av huvudet Kristus och hans kropp i texterna i Bibeln handlar alltid om församlingen och tjänandet inbördes inom denna kropp. Och där tjänar lemmarna varandra, inte enskildhet. De tjänar varandra. Och hur ska du och jag kunna tjäna andra utan det som är kroppen eller kyrkan eller församlingen? Utan att vi träffar de andra. Utan att vi möter de andra. Aposteln skriver, allt lade han under hans, det vill säga Kristi fötter, och honom som är huvud över allting gav honom församlingen som är hans kropp, fullheten av honom, som uppfyller allt i alla. Märk nu hur konkret aposteln blir när han beskriver hur det fungerar i denna kropp. För liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift. Då är vi som är många en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Man förklarar att det finns en gemenskap. Och i den här gemenskapen finns uppgifter. Det är precis som i en familj. Alla har uppgifter. Någon lagar mat, någon diskar, någon städar, någon skottar snö och så vidare och så vidare. Att vara medlem, det är inte att ha medlemskort i byrålådan, att vara inskriven i församlingens matrikel, det är först och främst att vara förenad med Kristus. När vi tror att han har dött för våra synder och uppstått till vår rättfärdiggörelse, det är också att vara medlem, det vill säga lem med alla andra lemmar. Det är också att vara en kroppsdel med andra kroppsdelar i Kristi kropp som är hans kyrka. Och det här strider ju helt mot den privat religiösa andan. Ett uttryck för det här med privat religiositet ger ju den kände svenska författaren och poeten Erik Geijer i ett privat brev från 1843. Där skriver han så här: jag är varken kyrkokristen eller ens bibelkristen. Det är hur så mycket av en kristen att jag kan finna uppbyggelse i både kyrka och bibel. Kortligen, jag är kristen på egen hand. Tusende befinner sig med mig i lika läge. I själva verket alla som ej kunna nöja sig med brotten och auktoritetstro och som är nödgade att ur egen erfarenhet och eftertanke bygga sin egen religion. Trots att orden är från 1800-talet stämmer de väl ganska väl in på dagens postmoderna svenska individualister. Det är inte så få som menar att man vill vara religiös och man vill vara kristna på egen hand. Man vill inte underordna sig kyrkan och bibeln. De är helt främmande för det som dagens text berättar om. Att om vi är kristna så är vi från början skapade till varandra, till ett kollektiv, till församlingen, till kyrkan. Den som vill vara privat religiös riskerar att, precis som Erik Geijer, skapa sin egen religion. Och det är klart att Gud i sin nåd kan bevara enskilda individer utanför både kyrka och församling, som när han försörjde Elia vid bäcken Kerit. Men vi vet ju alla att Elia mådde inte bra. Till slut så fick han en helt förvriden uppfattning om vilka som hörde till Guds folk. Till slut så trodde han att han var helt ensam. Och till slut så blev han ju också ganska förvirrad i sin uppfattning om vem Gud var. Tills Gud lärde honom rätt. Det normala för en kristen är gemenskapen och troende. Alla syskon tillsammans. Och det är till denna gemenskap och troende som Kristus har gett himmelrikets nycklar. Vare sig vi talar om kyrkan som helhet, eller kyrkan som lokalförsamling, eller där två eller tre är församlade, så har han helt löftet om att vara mitt ibland, också här. Men detta att Guds barn är lemmar, eller kroppsdelar med varandra, handlar inte bara om att de hör ihop med varandra, utan hur de faktiskt handlar i förhållande till varandra. Kroppsdelarna hjälper varandra för att kroppen ska fungera. Men ni vet ju hur det är. En kropp. Ögonen ser vägen. Benen går. Öronen lyssnar. Och armarna griper saker. Det är en helhet. Det delar och den helhet som samverkar. Det är en vacker bild av hur Gud vill att det ska vara en församling. Många i vår samtid präglas av tomhet, en tomhetskänsla, en känsla av meningslöshet. Därför att man inte vet varför man är här. Och därför söker man sin tillhörighet till olika sociala grupper, i musikstilar, i modetrender, i intressegrupper, i idrottslag kanske. Guds barn behöver inte oroa sig för varför de är här. Vi behöver inte oroa oss för att vi kommer att bli arbetslösa. Eller utan uppgift. Vi är skapade till den här världen för att tjäna Gud och ge honom ära. Men hur ska jag kunna göra det? Och i vilka sammanhang ska jag göra det? Det besvarar dagens text. Svaret på frågan om vart vi hör hemma är att du och jag hör hemma i Guds rike, i Guds familj, i Kristi kropp. Och den gestaltar sig synligt i där två eller tre är församlade i hans namn, i församling, i kyrkan. Och hur ska jag kunna tjäna? Jag kan ju ingenting. Jag har ju varken kraft eller kunskap eller förmåga. Svar, Romarbrevet 12:6. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Jag har väl ingen gåva? Det har du, svarar dagens text. Jag har en gåva. Romarbrevet 12:6. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd som vi har fått. Du och jag har en uppgift. Du och jag har en gåva. Vi har sett många fantastiska gåvor komma i bruk under vår konferens här. Men tänk att gåvor, det är väldigt mycket. Det är allt du gör när du tjänar dina systrar och bröder. Det kan vara så oerhört mycket. Vi börjar med att tala om medlemskapet i kyrkan och församlingen. Det är viktigt att tala om de här sakerna. Och vi har nu sett att vi har Guds ande. Och när vi har Guds ande så har vi lem i Kristi kropp. Vi är en levande sten i det andliga tempelbygget. Och vi är medborgare i Guds rike. Vi har också sett att när Bibeln talar om vår delaktighet i Kristi kyrka, så är det någonting väldigt praktiskt. Vi Det är lem med andra lemmar för att tjäna med en uppgift eller gåva Gud gett oss. Det är inte bara så att kyrkan församlingar till för oss. Minns ni den här bilden av serviceorganisation? Utan vi är till för församlingen, för kyrkan, för varandra, för att tjäna våra systrar och bröder i Guds familj. Beskrivningen av Kristi kyrka är alltså något väldigt påtagligt och väldigt praktiskt. Det är aldrig bara en teori eller en platonisk sinnebild. Vi ska tala mer om detta, hur det krockar med vårt västerländska, postmoderna, individualistiska tänkande. Eller enklare uttryckt, om att det ska ha en massa krångliga ord, så kan man säga så här. Detta krockar med det som man uttrycker i vår nutid. Var och en är sin egen lyckas smed, kanske ni har hört. Eller själv är bästa dräng. Men låt oss först slå fast att det finns ingen levande kropp utan ett huvud. Den dag kroppen skiljs från huvudet är den dödförklarad. Kan ni fråga en läkare? Aposteln förklarar i Efesierbrevets 5 kapitel: Kristus är församlingens huvud, han som är frälsare för sin kropp. Att vi hör till kroppen hör alltså, handlar alltså om att vi genom tron är förenade med Kristus. Att vi hör till kroppen, det har inte med vad vi gör att göra. Med våra gärningar att göra. Vad vi tänkt, vad vi sagt. Och naturen så hörde vi till en annan kropp. Vi föddes in i Adams fallna kropp. Som en representant för mänskligheten så bestod han inte provet i Edens lustgård. Han bröt mot Guds bud. Och därför föds vi alla som fredens barn. Utan hopp, står det. Och utan Gud i världen, i Efesierbrevet 2, vers 12. Men, vers 13. Nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Adam lyckades inte reparera skadan. Men Kristus, Guds son, tog straffet för alla våra synder. I honom är vi friköpta av förlåtelse för våra synder. Kolosserbrevet 1:14. Och den förlåtelsen blev vår egendom genom dopet. I en anda har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Första Korinthierbrevet 12:13. Genom tron hör vi ihop med Kristus. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Galaterbrevet 3:26-27. När vi talar om att vara lem i Kristi kropp så måste vi alltså betona att det är att vara lem med andra lemmar, kroppsdel med andra kroppsdelar, men främst att vara förenad med honom som är huvudet. Och vad det handlar om talar aposteln om i Efesierbrevets 5 kapitel. Han undervisar om äktenskapet genom att jämföra det med Kristus förhållande till församlingen i kyrkan. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den så som Kristus gör med församlingen. Eftersom vi är lemmar i hans kropp. Han säger att, alltså att Kristus ger församlingen näring och vårdar den. Och hur gör han det? Ja, det besvaras också i samma brev. Aposteln förklarar vad Kristus ger församlingen. Han gav den, skriver han. Några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sånt mått av manlig mognad att det är helt uppfyllt av Kristus. Hör vi ihop med Kristus så ser man alltså till att det handlar om oss. Och det gör han genom sina herdar och lärare. Som utrustar de heliga, det vill säga de troende församlingen. Och det gör herdarna och lärarna genom ord och sakerna. När vi lyssnar till Guds ord, predikan, tar emot avlösningen, när vi tar del av allt detta sakrament, så utrustas de heliga. De utrustas, säger texten, till att utföra sin tjänst, att uppfylla uppbygga Kristi kropp. Herdarna och lärarna utrustar alltså församlingens medlemmar till att uppbygga varandra. Och hur gör de det? Där är vi tillbaka till dagens text. För liksom vi en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Och så räknas alla de här gåvorna upp. Att undervisa, profetera, att förmana, att dela ut gåvor, att leda församlingen, att utav barmhärtighet och så vidare. Och som vi nämnde så blir det ju här en verklig kulturkrock för den moderna västerlänningen. Vi har fått lära oss av samhället att religionen är en privat sak. Det är någonting som du ska ha för dig själv. Och därför så tillägnar sig många andlighet genom självhjälpskurser och mindfulness. Men här säger aposteln att du ingår i ett kollektiv. I en gemenskap, i en familj, en kropp. Och där söker och ger vi uppbyggelse i församlingen och kyrkan. Ja, den religiösa individualismen, så pratar man om den västerländska individualismen. Här har vi lätt att tänka oss, som vi gör i många andra sammanhang, att kyrkan har sekulariserats av samhället, så kyrkan har fått lära sig av samhället att vara individualisten. Men sanningen är att kanske gick åt precis motsatt håll. Det är inte så många som kanske tänker på det, men på 1700-talet, slutet på 1600-talet, början på 1700-talet, så kom ju det som kallas för pietismen. Och där, i den fromhetstraditionen, så blev den privata brottningskampen med Gud det viktiga. Individualismen, privat, religiositeten, började ju med betoningen på den egna kampen, brottningskampen med Gud. Jämför gärna när du läser psalmer. Jämför gärna lutherdomens ortodoxins psalmer med väckelsetraditionens psalmer. I den första kategorin så läser vi och oss. Eller hur? Medan i väckelsetraditionen, pietismen, säger man jag och mig. Den gamla kyrkan betonade läran och evangeliet, pietismen betonade känslan och upplevelsen. Och så blev privatiseringen av andligheten det viktiga och kollektivet blev sekundärt. Men aposteln skriver med församlingar i fokus, där individet bara är delar. Borta är vårt eget sökande efter egen bekräftelse. Fokus är det gemensamma uppbyggandet av församlingen eller kyrkan som är Kristi kropp. Så vi behöver alltså göra upp med det här andliga navelskåderiet och börja fungera som kyrka och församlingen. Börja se bort ifrån oss själva och se oss själva som delar i en helhet. Allt det här verkar ju apostlarna förutsätta när han skriver sitt brev. För nu har vi hört att vi är delar i kropp. Vi har hört att vi har fått andliga nådegåvor. Vad är det första många tänker då? Har jag fått en andlig nådegåva? Har jag fått en gåva? Vad häftigt. Undras vad jag kan göra med den och vad den kan ge mig. Men din gåva handlar ju inte om vad du har fått, utan den handlar om vad du ger till dina syskon i Kristus, eller hur? Att du har fått en gåva handlar inte heller om att du är märkvärdigare än någon annan. Och därför inleder aposteln med att säga: i kraft av den nåd som vi har fått säger jag till var och en bland er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förstånd efter det mått och tro som Gud har tilldelat var och en. vers 6. Allt efter den nåd som vi har fått. I sitt brev till församlingen i Rom som vi läste här, så ger han bilden av en kropp och så ger han en hel lista på olika andliga nådegåvor. Det handlar om att profetera, undervisa, förmana, tjäna, ge ut gåvor, visa barmhärtighet och så vidare. Vi ska inte tänka oss här att det här liksom är en statisk lista som måste finnas i varje församling. Ja, men vad har vi? Han som förmanar och han som undervisar, tröstar. Utan aposteln skriver att han skriver fler brev. Han skriver ett brev också till församlingen Korint. Det 12:e kapitlet. Där använder också bilden av en kropp och han pratar om gåvor för att tjäna. Det här är en helt annan lista på gåvor. Så Gud kan alltså ge olika församlingar olika gåvor efter olika behov. Kristus, han vet precis vilka behov vi har. Just vår kyrka och vår församling. Och därför ger han precis de gåvor som vi behöver. Och de ska vi använda. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamma. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamma. Till oss västerländska individualister så förklarar aposteln att detta tänkande med att andlighet handlar om någonting väldigt privat missar själva poängen med att vara vän. Du och jag är inte till för oss själva. Och ni minns bilden. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Och så vidare. I en kropp så behöver alla lemmar varandra. Och du och jag är inte kristna för att vi är duktiga på att tjäna. Vi är kristna för att vi är förenade med Kristus, huvudet. Och det betyder att vi tror att våra synder är förlåtna genom vad Jesus Kristus på korset har gjort. Det betyder att vi är Guds barn för att vi litar på att Guds sons blod renar från all synd. Men när vi förenade med huvudet så är vi också lemmar. Det betyder att du och jag har en uppgift. Vi har en andens gåva som förmedlas just till oss. Det kan handla om tusen saker. Kanske är jag bra på att förmana. Kanske kan jag tjäna i söndagsskolan. Kanske kan jag dela ut gåvor. Visa barmhärtighet står i texten. Kan jag be för församlingen? Kan jag använda musik? Oavsett vad det är så har Gud gett dig och mig en gåva. Och han har gett oss den gåvan för att tjäna våra medsyskon. Låt oss som medsyskon i Kristus, i vår lutherska bekännelsekyrka och i våra församlingar, tjäna varandra. Därför att Kristus först har tjänat oss. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, vi tackar dig för den undervisning du har gett oss idag. Vi tackar dig för att du påminnt oss om att vi är lemmar i en kropp där du är huvud. Tack för att vi har fått förenas med det huvudet. Ett andligt liv genom tron och nåden. Och vi tackar dig för att du gett oss gåvor att tjäna våra syskon i Kristus. Hjälp oss att tillväxa i kärlek och tjänst. Genom Jesus Kristus, din son, vår frälsare. Amen.